Jag heter Josefin Samuelsson och den här förmiddagen kommer jag ta er med till en av Bibelns mest passionerade böcker. En bok där vi får möta Guds hjärta för rättvisa. Hans smärtsamma längtan efter närhet till sitt folk och hans glödande vrede inför allt mänskligt förtryck. Vi kommer lyssna till en röst i Gamla testamentet, Bibelns första del, nämligen profeten Amos. Men innan vi gör det, innan vi ska se vad Amos hade att säga, så ska vi göra ett nedslag i en film som är storfavoriten hos min femårige son just nu. Det är du. Matteo, kan du sätta dig vid pappa, tror du? Du vill sitta där. Du vill ju höra när jag berättar om din favoritfilm förstås. Jag överdriver inte om jag säger att jag har sett åtminstone delar av den här filmen minst 10 gånger de senaste 2 månaderna. Filmen är en animerad Disney-film och heter Hitta Nemo. Nemo är en nyfiken liten clownfisk som bor med sin pappa i ett korallrev i Stilla havet. Nemos pappa är väldigt ängslig av sig. Han håller sig helst hemma vid och han är mycket överbeskyddande mot sin son. En dag får Nemo nog av detta. Han ger sig ut på öppet vatten, simmar långt ut trots pappans högljudda protester. Oturen är framme. Nemo blir tillfångatagen av en dykare som tar med sig honom till ett akvarium i en stad långt borta. Sen går hela filmen ut på att Nemos pappa, han trotsar sina rädslor och ger sig ut på ett händelserikt äventyr för att hitta sin son igen. Han kämpar mot hajar och brännmaneter och trotsar alla möjliga faror i längtan efter sin son. Nemo, han är under tiden rätt uppgiven i akvariet, för han känner ju till pappans rädslor och tror inte att pappan letar efter honom. Men pappan har på sin färd mött många olika havsdjur och ryktet om den modiga clownfisken som är på jakt efter sin son har spritt sig i havet. Och en dag kommer en pelikan förbi akvariet där Nemo finns och han har nyheter från havet. Han berättar för Nemo att hans pappa har simmat 100 mil i längtan efter honom. Nemo tror först inte att det kan vara hans pappa. Men när han förstår att det verkligen är han, då börjar han lyssna på pelikanens berättelse. Han får höra att pappan har simmat 100 mil. Och det här är den starkaste scenen för mig i hela den här filmen. Några få sekunder. Man får se Nemos ögon och ansikte som zoomas in. Och man ser att när han får höra om pappans outtröttliga sökande, om alla faror pappan har utsatt sig för i sin längtan efter Nemo, då händer det någonting inuti Nemo. Han fylls av mod och beslutsamhet. Och innan någon hinner börja blinka har han börjat agera och gjort en viktig men liten handling för att han och de andra fiskarna i akvariet ska bli fria. Han hade fyllts med hopp. Budskapet att vi är älskade och eftersökta kan ge hopp i de mest svåra situationer. budskapet att någon har lämnat all sin trygghet och bekvämlighet för att söka efter oss är ännu mer kraftfullt. Nemos pappa var inte likgiltig inför vad som hände med hans son. Han brydde sig så mycket att han gav sig ut på okända vatten för att hjälpa Nemo hem igen. Bibelns budskap handlar om en Gud som älskar och söker människan. Som i Jesus Kristus lämnade all sin bekvämlighet för att hjälpa människor att hitta hem. En Gud som aldrig är likgiltig när människor råkar illa ut. Och idag är min förhoppning att vi tillsammans ska få en liten glimt av Guds hjärta för den här världen. En av alla röster som har försökt ge uttryck för Guds hjärta är profeten Amos. Amos har en egen liten bok i Gamla testamentet. Som profet var Amos Guds budbärare och han fick påminna folket om förbundet som de hade slutit med Gud tidigare i historien. Förbundet gick ut på att Israel skulle hålla Guds bud, bud som kan sammanfattas i att älska Gud och älska sin medmänniska som sig själv. Gud hade i sin tur lovat att vara med Israel, att välsigna och beskydda folket. Förutom att påminna folket om förbundet så pekade profeterna ofta på sociala orättvisor och falsk tillbedjan. Deras budskap var obekväma och blev sällan populära hos omgivningens maktinnehavare. Amos kom från byn Tekoa, sydöst om Jerusalem. På den här tiden var Israel ett delat rike. Efter ett långt inbördeskrig hade Israel delats upp i Nordriket som kallades Israel och Sydriket som kallades Juda. Och Amos stad låg i Sydriket. Amos var en boskapsuppfödare och herde. I övrigt får vi inte veta så mycket om den här mannen. Men denne herde, han var den man som Gud valde till sin profet och som Gud sände med ett angeläget budskap till Nordriket Israel. Av texterna kan vi förstå att Amos och Gud hade en väldigt nära relation. Författaren och teologen Peter Halldorf beskriver det som att profeten reste in i Guds hjärta. Han säger så här: profetens insikt handlar inte i första hand om att se in i framtiden. Det handlar om att han sett in i Guds hjärta. Och precis det hade Amos fått göra. Innan vi ska titta på vad det var Amos hade sett i Guds hjärta så ska jag berätta någonting kort om den historiska situationen i Israel. Man tror att tiden för Amos tjänst var ungefär 760-talet före Kristus. Det rådde fred mellan Juda och Israel och det var också lugnt på ett utrikespolitiskt plan. Den här stabiliteten gjorde att Israel kunde leva med ett politiskt och ekonomiskt välstånd. På många sätt kan man säga att det var en blomstringstid. På ytan såg det rätt bra ut. Men allting var inte väl i det här riket. Gud hade sett någonting. Han hade hört röster som inte hördes i maktens korridorer. Och därför sänder han Amos som en sanningens utropare till denna plats. Amos vänder sig först till de folkslag som bodde runt omkring Israel. Och han talar om en Gud som ryter. En Gud vars röst dånar. Brott på brott har folken hopat. Och Amos ställer dem till svars för sina handlingar. Vissa har förföljt sina bröder med svärd och vägrat visa dem barmhärtighet. Andra har brukat urskillningslöst våld i sin strävan att vidga det egna riket. Men nu kommer Gud att sätta en gräns för våldet. Härskare så stormäns skenbara framgång kommer att ta slut. Så här långt kan man tänka sig att Amos hade sina åhörare med sig. För de omkringliggande folken var ju ofta Israels fiender. Om någon visar på brister hos fienden kan det ju vara lätt att hålla med. Men då plötsligt kommer vändningen. Amos riktar strålkastarljuset mot de egna åhörarna, mot Israels folk i Nordriket. Vi ska läsa från Amos kapitel 2, verserna 6-7a. Så säger Herren, brott på brott har Israel hopat. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. Gud hade sett att under ytan av välstånd fanns det stora sociala orättvisor i Israel. De rika blev allt rikare medan de fattiga blev allt fattigare. De svaga och hjälplösa blev nedtrampade i de starkares strävan efter mer makt och pengar. De fattiga såldes som slavar och utnyttjades som billig arbetskraft. För en familj som hade det knapert kunde det räcka med en dålig skörd för att läget skulle bli katastrof. De tvingades låna till sitt uppehälle till räntor som var så höga att det var omöjligt för dem att betala tillbaka. Och när de hade sålt av all sin egendom och ändå inte kunde betala hade de inget annat val än att låta sälja sig själva som slavar. För oss kan sådana orättvisor ibland kännas rätt långt borta. Men genom vårt sätt att leva så bidrar vi till de strukturer som förtrycker människor i andra delar av världen. En studie säger att om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige, då skulle det behövas 3,25 jordklot. Det visar på en mycket orättvis fördelning av jordens resurser. Men orättvis fördelning möter oss närmare än så. I en artikel från Sydsvenskan 2011 så finns det statistik på att Skåne är den plats i Sverige där klyftorna är som störst mellan fattiga och rika. Vår stad, Lund, uppfattar många som en relativt välmående kommun, både socialt och ekonomiskt. Men Guds hjärta för de utsatta bultar också i vår stad. För i Lund, 12 minuters promenad härifrån, i området där vi bor, där bor också kvinnan som har förlorat alla sina familjemedlemmar utom en i ett bombdåd i hemlandet. Där bor också mannen som har en bror som är högutbildad i sitt land. Här kallas han papperslös. I området finns också mellanstadieflickan vars föräldrar inte ens frågar efter henne när klockan är 12:30 på natten. Som ofta och länge dröjer sig kvar hos kompisens familj. I området bor också paret som knappt kan någon svenska och därför har svårt att uttrycka för omgivningen att just den här månaden har de förlorat en ung släkting i drogmissbruk. Vem har tid att ta emot deras berättelser? Vem vill ta deras röster på allvar? Jag vet att Gud vill. För hans hjärta går sönder för deras skull. Hans röst dånar inför deras nöd och utsatthet. Han tittar inte bort. Han vänder sitt ansikte till dem. Amos avslöjade stora sociala orättvisor i Israel. Förtryck av svaga och fattiga. Och han pekade på ett rättsväsende som tog parti för de välbärgade. Men i allt detta levde folkets ledande skikt med föreställningen om att de hade ett blomstrande gudstjänstliv. De offrade till Gud, de firade sina högtider och fester till Guds ära. Och de såg fram emot den dagen som kallades Herrens dag, då Gud slutgiltigt skulle göra upp med Israels fiender och ge dem seger. De var övertygade att de hade Gud med sig. När Amos vill förkunna Guds syn på detta spar han inte på krutet. Så säger Herren till Israels folk. Jag läser från Amos 5 kapitel, verserna 21-24. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Sann tillbedjan kan aldrig särskiljas från hur vi behandlar våra medmänniskor. Vad blir då Amos budskap till Israel? Amos förkunnar dom och omvändelse. Han uppmanar folket att vända om till Gud igen och hålla förbundet på nytt. Om de inte omvänder sig så kommer deras rike att falla. Och det var precis vad som hände några decennier senare när fiendestyrkor intog landet och folket fördes bort i fångenskap till Assyrien. Amos uttrycker Guds vrede över synd och ondska, över ihålig tillbedjan och över den starkares förtryck av den svage. Och här skulle jag återigen vilja citera Peter Halldorf. Profetens budskap handlar djupast sett om en sak. Att ge uttryck för Guds sorg och smärta. Guds vrede som profeten ofta ger uttryck för är även den ett bevis för Guds kärlek. Gud ser inte likgiltigt på ondska och hjärtlöshet. Vreden i Guds bröst är en tröst, inte ett hot. När Amos förkunnar domen över Israel så påminner han dem om vilka de är. De är det folk som Gud har överlåtit sig till i historien. De är hans älskade. Nu har de svikit honom och brutit förbundet med råge. Därför ställer han dem till svars. Domen de möter är dock inte deras slutdestination. Genom Amos pekar Gud mot en framtid när Israels öde kommer att vändas. En dag kommer de att vara ett fritt folk som aldrig mer ska ryckas upp ur det land som Gud har gett dem. Vad har då Amos att säga till oss som kyrka idag? Ja, det är svårt att inte utmanas av Amos röst. Hans orubbliga övertygelse är att det folk som vill vara Gud troget inte kan blunda för mänskliga orättvisor och förtryck. Den kyrka som tar Gud på allvar måste våga lyssna till ropen från de utsatta. Oavsett om de kommer nära härifrån eller långt bortifrån. Jag är glad att den här församlingen sedan många årtionden tillbaka har haft ett stort hjärta för de utsatta. Genom Erikshjälpen, missionen, barnaktiviteter och personligt engagemang bland församlingsmedlemmar har vi fått vara med och möta viktiga behov hos människor i Lund och i länder långt borta. Men jag tror att Gud också vill ge vår församling och andra kyrkor i stan modet och kärleken att närma oss människors nöd på nya sätt. Hur klarar man att leva nära nöden? Jag har inget enkelt svar på den frågan, för jag tycker själv att det är svårt. Det är svårt att möta andras nöd, för när man gör det ställs man inför sin egen svaghet. När jag och min man har snuddat vid nöden i området där vi bor, så har vi mött vår otillräcklighet och våra begränsningar. Vår brist på kärlek och tålamod. Ibland har vi känt oss osäkra, och även när vi velat göra någonting har vi inte alltid vetat vad. Vissa gånger har vår egen nöd varit så stor att det känns övermäktigt att räcka till för någon annan. En del dagar känner vi oss ensamma. Men mitt i svagheten har vi upplevt Guds närvaro. Han har gett oss uppmuntran och konkret vägledning ibland i vissa situationer. Och när dörrklockan ringer, när någon ringer på dörren menar jag, klockan 23 på kvällen, och vi får se vilken glädje som enkel vänlighet och omtanke kan fylla den människa med som inte är van att möta det, då fylls vi med hopp. Och då känner vi att det här är någonting som är på riktigt. Här får vi dofta Guds rike. När vi har mött nöden har vi känt ett stort behov av våra kristna vänner. För det är bara tillsammans som vi kan möta vår egen och andras nöd på ett gott sätt i längden. Vår hemgrupp som träffas varje vecka har varit en livlina för oss. Gud har inte tänkt att vi ska vara hjältar på egen hand, utan en gemenskap där vi bär varandras bördor. Vi behöver leva nära varandra, för det är tillsammans i vår gemenskap som Jesus kärlek blir synlig i den här världen. Förutom att vi behöver närheten till varandra, behöver vi också närheten till honom som bär allt. Jesus som förkroppsligade Guds kärlek bland människor i nöd drog sig ofta undan för att vara ensam med sin fader. Också vid tillfällen när alla frågade efter honom. I Johannes 5:19 säger Jesus att han inte kunde göra någonting av sig själv, bara det han såg fadern göra. Ibland innebar det att han hjälpte människor i otaliga timmar. ibland att han drog sig undan med de närmsta vännerna och sin fader. Hos Gud kan vi få ledning, mod och kärlek så att vi ser vad vi faktiskt kan göra. De små sakerna som gör stor skillnad. Gud vill hjälpa oss att varken hamna i uppgivenheten, det finns ändå inget vi kan göra, eller i självutplånandet där vi anstränger oss till max men ändå alltid känner att vi borde göra mer. Hos Gud kan vi få vila och tröst och bli påminda om att han bär också det vi inte kan eller orkar bära. Jag känner behov av mer av den ledningen, mer av den närheten, och jag tror att jag inte är ensam om det. Att göra skillnad handlar oftare om att göra annorlunda än att göra mer. Kanske skulle vi i högre grad kunna låna saker av varandra istället för att varje familj ska ha sin egen uppsättning av allting. Kanske finns det någon i vår närhet som behandlas orättvist som vi kan stå upp för, eller åtminstone lyssna på och visa att vi ser hans eller hennes kamp. Finns det människor i vår närhet som skulle uppskatta om vi tog mod till oss och vågade fråga hur det är? Det finns ett allvar hos Amos som jag tror att vi inte får tappa bort. I Amos-texten säger Gud till Israel att de gläder sig över det som ingenting är värt. Och hur lätt är det inte att bli mest upptagen med sånt som egentligen inte är så viktigt? Amos kallade Israels folk till omvändelse. Jag tror att vi ibland har levnadssätt som vi tillsammans med Gud och andra människor behöver vända oss bort ifrån med Guds och andra människors hjälp. Och omvändelse i Bibeln handlar aldrig bara om att vända sig bort från något, utan om att vända sig till någon. Till den Gud som vill ge oss en mycket större frihet, glädje och ro än den vi kan finna när vi har oss själva i centrum. Och lyssna nu, för det här är viktigt. Amos utmanande budskap får inte bara göras till ytterligare en lista av krav och borden som läggs på redan nedtyngda axlar. Amos budskap handlar om en Gud som reagerar för att han älskar och vill det goda för alla människor. Och jag vill avsluta den här predikan där jag började, med ett verkande faders hjärta. Nemo, den lilla clownfisken i Disney-filmen, han trodde att hans pappa var långt borta. Kanske trodde han att pappan var arg och struntade i honom. I själva verket var hans pappa alldeles i närheten efter att ha simmat över hela havet för att hitta sin son. Gud är inte långt borta från någon enda av oss, säger Bibeln. Han är aldrig likgiltig inför våra lidanden, även om vi ibland kan uppleva det så. Han är en far som bryr sig så passionerat att han är beredd att göra oändligt mycket mer än vi förstår för att få vara tillsammans med oss. När Nemo förstod hur mycket hans pappa älskade honom hände det någonting inuti honom. Han fylldes med mod och beslutsamhet och tog ett litet men viktigt steg för att han och de andra i hans omgivning skulle bli fria. Min bön är att vi ännu mer skulle få drabbas av Guds hjärta så att vi kan ta små men viktiga steg som kan få göra stor skillnad för oss själva, för människor i närheten och för människor långt borta. För Gud har ett hjärta som är större än den här världen.